Ami, jag tror att det är dags att vi börjar. Mitt namn är Sylvia Neuensinger och jag har ansvar för seminarierna här på ADA. Och som ni vet har vi en temavecka om bemanningsbranschen och olika former av osäker anställning den här veckan. Och idag har vi Magnus Nilsson, litteraturvetare från Malmö högskolan, som ska prata om Gunta Valva och Christian Lundberg. Och jag har hört Magnus prata om det här tidigare, lovar jag att det blir ett jättespännande föredrag. Magnus, du har ungefär 40-45 minuter och sen så har vi möjlighet att diskutera med dig. Varsågod.
Tack så mycket. Jag ska göra mitt bästa för att fatta mig något sånär kort. Det jag ska prata om passar på ett sätt in i ett forskningsprojekt som jag håller på med. Det projektet handlar om svensk arbetarlitteratur från 1945 till nu. Och om hur arbetarförfattare har skrivit om klass. Och när jag försöker analysera det så jämför jag ofta med tyska författare. Så Lundberg och Wallraff, de möttes liksom i det här projektet första gången. Och så hittade jag det här intressanta seminariet som ordnades här för några veckor sedan om bemanningsföretag. Och då tänkte jag att de här böckerna handlar ju faktiskt på olika sätt om bemanningsföretag. Och så skrev jag det här och jag tror att det kommer bli kronan i mitt forskningsprojekt. Så tackar Arbetarrörelsens arkiv för stimulansen. Men det är så alltså två böcker jag ska prata om. Den ena är Günter Wallraffs Längst där nere, som kom ut på svenska 1986 och som ursprungligen publicerades 1985. Den här boken handlar om att Günter Wallraff klär ut sig till den turkiske gästarbetaren Ali. Och så gör han lite olika saker. Han utsätter sig för medicinska experiment. Han försöker bli döpt i en katolsk kyrka. Och han arbetar i industrin, anställd genom ett bemanningsföretag. Idag är boken mest känd för att den tar upp frågor om rasism i Tyskland. Alltså han klär sig till turk och möter en väldig massa fördomar och blir angripen på många olika sätt. Men när boken kom ut så var det faktiskt skildringen av bemanningsföretagen som var det helt dominerande temat i receptionen. Den andra boken är Christian Lundbergs Yarden. En bok som jag tycker är väldigt bra. Och det tyckte jag innan alla andra också tyckte det. Den kom ut 2009, men det vet ingen. För att det var 2010 den uppmärksammades. Christian Lundberg fick Ivar Johanssons personliga pris. Och plötsligt fick han också recensioner och så småningom läsare. Det har kommit en uppföljare som heter Och allt ska vara kärlek. Och en tredje del är också planerad, ska komma i höst. I den här boken så skriver Christian Lundberg om vad som hände när han plötsligt fann sig vara fattig och tvungen att ta ett jobb som han ska ta Yarden i Malmö. Och Yarden är alltså en omlastningsplats för importerade bilar. Och där jobbade Christian Lundberg, anställd genom ett bemanningsföretag. Det som kopplar ihop med de två böckerna är alltså att båda handlar om bemanningsföretagsbranschen. En annan sak är dock att båda böckerna är arbetarlitteratur. Vill åtminstone jag hävda. Günter Wallraff brukar kanske inte betraktas som arbetarförfattare i Sverige alltid. Men i Tyskland är han definitivt betraktad som arbetarförfattare. Han var en av medlemmarna av det som heter Grupp 61. Och som var så att säga, arbetarlitteraturens svar på Grupp 47. Den bildades i Dortmund 1961. Och fanns till för att då stötta arbetarlitteraturen i Västtyskland. Han är också en av grundarna till Arbetskretsen för arbetsvärldens litteratur, som var en organisation där arbetarförfattare hjälpte arbetare att skriva om sina liv, om sina erfarenheter av klassamhället. Så han är alltså en arbetarförfattare. Lundberg, menar jag, hör definitivt hemma i den här traditionen i kraft av vad han skriver, huvudsakligen. Själv är han jätteambivalent. Ibland så säger han att han är arbetarförfattare, ibland säger han att han aldrig har sagt att han är arbetarförfattare. Han intresserar sig i alla fall för arbetarlitteraturen. Han har skrivit jättemycket om att vi behöver en ny statarlitteratur. Han brukar lyfta fram Ivar Johansson som en lämplig förebild för samtida författare. Den här ambivalensen är för övrigt någonting som jag har hållit på med jättemycket i min forskning. Jag menar att nästan alla arbetarförfattare i Sverige har varit ambivalenta till beteckningen. Men det är då en sak jag får ta i ett annat föredrag om ni bjuder in mig igen. Likheter alltså, bemanningsföretag, arbetarlitteratur, även stora skillnader mellan böckerna. Wallraffs bok är dokumentär. Han gör anspråk på att säga sanningen. Han har dokumenterat med dold kamera, med bandinspelningar. Han har fått människor att intyga under ed och i advokats närvaro att det de säger är sant och så vidare. Dokumentärbok som bygger på en fiktion. Wallraff är inte den turkiska gästarbetaren Ali. Han klär alltså ut sig. Så en dokumentärbok som bygger på en fiktion. Lundbergs Jarden är extremt litterär. Många skulle kanske till och med säga att det är en poetisk bok, någon slags prosapoesi. Samtidigt så menar författaren att den skildrar en väldigt autentisk upplevelse. Christian Lundberg har inte tagit jobb på Jarden i egenskap av författaren, säger han. Utan för att han behövde ett jobb. Så det är en autentisk upplevelse skildrad i fiktionens form. Medan Wallraff har en dokumentär skildring av något som i grund och botten bygger på en fiktion. Vad jag ska prata om är hur de här böckerna är inbegripna i det jag kallar en kulturell kamp om bemanningsföretagen. Alltså en kamp om hur man ska förstå och tolka fenomenet bemanningsföretag och bemanningsföretagsarbete. Jag ska visa hur de här författarna ibland gör på ungefär samma sätt i den här kampen. Och de har liknande retoriska strategier för att skapa en specifik bild av bemanningsarbete. Men ska också titta på skillnaderna. Hur Wallraff ibland gör helt annorlunda än Lundberg och vice versa. Och de här skillnaderna, menar jag, hänger ihop med statusen för den arbetarlitterära traditionen i Sverige och Tyskland. Och jag kommer också hävda att det är av stor vikt för arbetarrörelsen, särskilt fackföreningsrörelsen, att man förstår det här. Så att man kan använda litteraturen på det sätt som författarna vill att den ska användas. Som ett inlägg i den kulturella kampen om hur vi förstår världen. Författarna försöker alltså bedriva politik. Arbetarrörelsen har missat det. Inte utnyttjat resursen arbetarlitteratur. Och vad det beror på tänker jag inte ens antyda, för då blir alla arga på mig. Naturligtvis ett kulturförakt, en oförmåga att läsa och förstå litteratur och så vidare. Ja. Wallraff ger en jättemörk bild av bemanningsföretagsarbete. Han skildrar hur arbetare är utsatta för rena trakasserier, hur de kan bli sparkade på stående fot, hur de får jobba långa arbetsdagar, hur de får låg lön, hur deras arbete är farligt, hur de skärs av från socialförsäkringssystem och så vidare. Han fokuserar särskilt på invandrade arbetare. Men han visar också hur även tyskar som jobbar på de här bemanningsföretagen utsätts för samma elände. Och han hävdar också att det håller på att spridas till hela den tyska arbetsmarknaden. Han ser bemanningsföretagen som en bräsch in på arbetsmarknaden som öppnar upp för en helt ny organisation. En sak han fokuserar mycket på är hur arbetarna splittras. Det blir en splittring mellan de som är bemanningsföretagsanställda och de som har så att säga vanliga tillsvidareanställningar. Och hur den här splittringen försvårar solidaritet, facklig organisering och så vidare. Ett exempel hittar man i det här citatet. Wallraff beskriver hur de som jobbar för bemanningsföretaget delas in i nya grupper varje dag. Och då skriver han: i en grupp där ingen känner någon annan är solidaritet knappast möjlig. Där dominerar konkurrens, misstro och rädsla. Detta är alltså ett av grundproblemen i den bild av bemanningsföretagsarbete som Wallraff tecknar i boken. På ett sätt kan man säga att Wallraff sparkar in öppna dörrar. Bemanningsföretag var jätteimpopulära i Tyskland på 80-talet. Fram till början av 70-talet var de rent av totalt förbjudna. Och därefter var de strikt reglerade. Och som sagt, extremt impopulära. Varför var de då impopulära? Jag tror att det mycket handlade om att de upplevdes som ett hot mot det sociala partnerskapet. Det sociala partnerskapet, åtminstone den tyska tappningen, är idén om att arbetare och företagsägare ska vara partners. De ska samarbeta istället för att bråka. De ska inte kämpa mot varandra utan kämpa gemensamt för att höja produktivitet, öka välstånd och så vidare. Wallraff använder sig av den här idén. I boken så ser man ofta hur han försöker visa att det är sant att bemanningsföretagen hotar just det sociala partnerskapet. Ett exempel på det får man när Wallraff/Ali första gången träffar arbetsgivarna. Då noterar han att ingen frågar efter hans namn, vad han heter, det är relevant. Hans papper vill ingen se. De är intresserade av mig som ren arbetskraft, säger han. Det finns inget partnerskap, det finns ingen ömsesidig respekt mellan människor. Det finns bara en kall och ren relation mellan arbetsköpare och den som säljer sin arbetskraft. Det här är då inspirerat, menar jag, av nu har jag fel ordning på mina papper. Av Marx och Engels. Marx och Engels beskriver kapitalismen som ett ekonomiskt system där relationerna reduceras till att vara en relation mellan arbete och kapital. I kommunistiska manifestet skriver de så här: bourgeoisien har överallt där den kommit till makten förstört alla feodala, patriarkaliska och idylliska förhållanden och icke kvarlämnat några andra band än det nakna intresset, det känslolösa kontantbetalning. Den har upplöst den personliga värdigheten i bytesvärden och istället för de talrika, lagstadgade och välförtjänta friheterna satt den samvetslösa handelsfriheten alena. Den har, kort sagt, istället för den i politiska och religiösa illusioner höllda utsugningen satt den öppna, skamlösa, direkta kalla utsugningen. Och det är det här Wallraff skildrar. Han skildrar hur relationen mellan arbetaren och företagsägaren blir en rent ekonomisk relation. Där det sociala partnerskapets ideologiska överbyggnad är bortskalad. Det sociala partnerskapet är en idé om att det här förhållandet som Marx skriver har övergivits. Så här är kapitalismen i sin rena form. Men vi kan baka in den i kristliga, kärleksfulla, mysiga relationer mellan människor, ömsesidig respekt och så vidare. Wallraff beskriver bemanningsföretagsarbetet som en återgång bak till den här relationen som Marx beskriver. Wallraffs bok fick stora konsekvenser. Den blev väldigt läst. Det är den mest sålda tyska boken efter andra världskriget. 5 miljoner exemplar har den sålts i. Den har översatts till många språk och filmats och allt möjligt. I Tyskland så ledde den till polisingripanden. När boken kom ut åker polisen ut och gör razzior på bemanningsföretagen för att utreda de konstaterade brott som Wallraff har dokumenterat. Det fick konsekvenser på lagstiftningsområdet. Alltså en ny lagstiftning skärptes vissa avseenden för bemanningsföretagen. Det ledde till diskussioner i parlamentet och så vidare. Men det viktigaste, menar jag, är de kulturella effekterna. Att den bild som Wallraff producerar av det här fenomenet får stor spridning i samhället. Och att det här ytterst inte handlade om begångna brott utan om en tolkning av världen. Det blev särskilt tydligt i en tv-debatt där Wallraff diskuterar med en av direktörerna på ThyssenKrupp. Och ThyssenKrupp är ett av de företag som får mest kritik i boken för att de exploaterar bemanningsföretagsanställda. Här använder Wallraff ordet Leiharbeiter. Och det är det konventionella tyska ordet för en bemanningsföretagsanställd. Det betyder alltså en hyrd arbetare ungefär. Direktören på ThyssenKrupp vägrar att använda det här ordet. Han pratar hellre om arbetare från en annan firma. Alltså arbetare som är anställda på en annan firma än den där de arbetar. Och varför gör man det? Jo, företagarna i Tyskland har klagat jättelänge på att den här första termen, Leiharbeiter, den konnoterar daglöneri. Den är gammaldags och den konnoterar utsugning och så vidare. De föredrar att använda en annan term som är mer modern, som de säger. Men där Wallraff insisterar på att använda just den här termen som konnoterar utsugning, slaveri, daglöneri och så vidare. Det kom förresten en EU-rapport för ett tag sedan där det står att i Tyskland tycker man inte om bemanningsföretag och det är Günther Wallraffs fel. Och man återupprepar också det här att företagen tycker fortfarande att termen lajarbeter inte borde användas för att den leder tankarna åt fel håll. Alltså det illustrerar att det här handlar om en kulturell konflikt. Det viktiga är inte om ThyssenKrupp har trampat på fel sida lagen, utan det viktiga är hur ska vi förstå fenomenet. Wallraff vill sprida en annan bild än den som företagen vill sprida. Arbetarrörelsen hängde på Wallraff. När boken publiceras så går man till offensiv på det här området. Tyska LO och DGB, de krävde ett totalt förbud av bemanningsföretag. Wallraff sätter alltså frågor på agendan. Arbetarrörelsens partier och fackföreningarna hänger på. Dessutom vill jag hävda så skapar Wallraff en retorisk strategi de kan använda sig av. Han skapar beskrivningar som är effektiva, som de kan plocka upp i sin retorik. De kan plocka upp i sina diskussioner kring det här fenomenet. Ungefär som när Ivar Johansson beskriver statssystemet i Sverige som den vita piskan eller statarlängarna som de liggande skyskraporna och sådär. Det dyker senare upp i arbetarrörelsens retorik. Så att man kan säga att författaren blir en tankesmedja eller ett laboratorium man utvecklar politisk strategi. Och en mycket bättre tankesmedja är då min poäng än de flesta tankesmedjor. Hur som helst, det gick illa i Tyskland. Även om Wallraff då fick ut sin bild så liberaliserade man lagstiftning via bemanningsföretag. Det kom nämligen en annan bild än det som Wallraff har etablerat. Och den här bilden spreds av det man kan kalla för nyliberalerna. De säger två saker. De säger för det första att bemanningsföretag är moderna. Vi lever i en ny värld. Och i en ny värld så måste vi ha nya anställningsformer och bla 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 bla. Sådär. Det är inte allt något gammalt daglöneri utan det är något ytterst nytt och fint och bra. Det andra de säger är att bemanningsföretagsjobb är bättre än inga jobb. Valet är inte tillsvidareanställning eller daglöneri utan det är bemanningsföretagsjobb eller inga jobb alls. Den här senare idén är väldigt defensiv. Då erkänner man egentligen att det här kan ju vara rätt så kassa jobb, men det är bättre än inga jobb alls. Vi måste ändå acceptera bemanningsföretagen trots problemen. Men den bilden har så att säga köpts i Tyskland. Det har möjliggjort den här liberaliseringen av lagstiftningen. Wallraffs bild har liksom krackelerat. Då får vänstern återigen gå till attack och på offensiven. De tyska fackföreningarna har lagt ner jättemycket möda på att kämpa mot olika former av prekär och osäker anställning under senare år. Man har kommit med lagförslag och man har krävt en minimilön och så vidare. Men framförallt har man jobbat kulturellt. Man har sagt från flera stora tyska fackförbund, vi måste sprida en bild av det goda arbetet. Som vi kan ställa upp som kontrast till det arbete vi faktiskt har. Man måste skapa en vision, vad vill facken med arbetet? Svaret är, man vill ha tillsvidareanställning med en lön man kan leva på. Exempelvis, ett arbete där man inte skadar sig och sådär. Och här hjälper Wallraff till. Wallraff har använts av fackföreningarna för att formulera den här bilden. Ett exempel på det är att han medverkade i den här boken Liv utan minimilön. Och den har jag skrivit om i LO-tidningen som kom i förra veckan. Wallraff är utgivare tillsammans med ordförandena för två stora tyska fackförbund, nämligen Verdi och MGG. Han har också skrivit förordet till boken. Och i det här förordet så presenterar han bemanningsföretag så här. Profitörerna i bemanningsbranschen behöver inte längre göra några långsiktiga åtaganden gentemot sina anställda. Betald semester, sjukförsäkring och pension. Allt det är onödiga kostnader, social barlast. Att avskeda arbetare, något som ofta leder till kostsamt motstånd från personalen, är inte ens nödvändigt längre. Nej, mänsklig råvara hyrs helt enkelt in, snabbt och konfliktfritt, precis som man hyr ett verktyg. Detta är en upprepning av retoriken från längst där nere. 1. Bemanningsföretagen representerar en återgång till den tidiga oreglerade kapitalismens klassförhållanden. Arbetaren reduceras till varan arbetskraft. Något som man kan hyra eller köpa. Några åtaganden från arbetsgivarens sida, något partnerskap, är det inte fråga om. Den är frågan om en helt ekonomisk relation. Samma sak hittar man också i Wallraffs senaste reportagebok, Rapport från vår nya sköna värld. Här hävdar Wallraff att förhållandena för arbetare på tyska bemanningsföretag hör till de värsta i Europa. Han skriver att arbetsförhållandena är på den tidiga kapitalismens nivå, som om fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen och deras framgångar aldrig existerat. Så Wallraff har alltså en ganska entydig bild som han upprepar gång på gång på gång. Bemanningsföretag innebär att arbetare reduceras till arbetskraft. Hela idén om det sociala partnerskapet, den sociala kapitalismen, faller sönder. Mot detta står nyliberalernas bild att det här är modernt trevligt och kanske ett nödvändigt ont. Fackföreningsrörelsen använder sig av Wallraffs retoriska strategi och rent av Wallraff själv, att de involverar honom i olika projekt mot eländet på arbetsmarknaden. Så, då går vi över till Sverige. I Sverige var bemanningsföretag också förbjudna väldigt länge. Men under 40 år så kämpade bemanningsföretagen själva, som de var olagliga, samt en hel massa högerpolitiker för en förändring. Och på 90-talet vann man. På 90-talet legaliserades den här formen för anställning och man fick en väldigt liberal lagstiftning. Antagligen världens mest liberala lagstiftning på det området. Socialdemokraterna och Vänstern röstade emot i riksdagen. LO försökte sätta sig på tvären inledningsvis. Man vägrade förhandla med bemanningsföretagen och så vidare. Den här segern för högern möjliggjordes av en kulturell förändring. Tidigare så sa man att vi kan inte ha bemanningsföretag för de passar inte in i den svenska modellen. De hotar arbetares rättigheter och de hotar målen för arbetsmarknadspolitiken. Och det här upprepades av Mona Sahlin i början av 90-talet också. Motbilden från bemanningsföretagen och från högern har två ben. För det första säger de att Sverige är unikt. Svenska bemanningsföretag är inte som bemanningsföretag i andra länder. I andra länder kan de vara ett verktyg för exploatering. Men här är de fullt integrerade i den svenska modellen. Det andra de säger är att bemanningsföretag hjälper invandrare, kvinnor och ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Och det här andra argumentet är lite grann som det andra tyska argumentet. Det här jobben eller inga jobb, kanske inte de bästa. Alltså det finns en viss defensivitet i argumentationen. Det stämmer ju inte heller. Alltså, arbetslösheten bland invandrare, kvinnor och ungdomar har inte minskat så där enormt sen vi tillät de här företagen på 90-talet. Det första argumentet om den svenska specificiteten, det stämmer lite grann i alla fall. Alltså här har folk ändå oftast, man har ju en anställning som inte bara är extremt tillfällig och det finns kollektivavtal i högre utsträckning än i andra länder och sådär. Men hur som helst, det är den bilden man... Och det är ju en svar på den gamla bilden av att det här inte passar in i den svenska modellen. Nu säger man att det passar mycket väl in i den svenska modellen. Om man vill ta del av den här argumentationen om varför vi ska ha bemanningsföretag så ska man läsa den här boken, Hyrt går hem. Den är skriven av bemanningsföretagen själva. Mycket avslöjande. De redogör för hur man har argumenterat för att bryta ner motståndet och så vidare. Och så slår man sig för bröstet och säger att vi har gett kvinnor jobb och så vidare. Och länge var det mest kvinnor som var anställda vid bemanningsföretag. Men så är det inte längre. I Jarden så skriver då Lundberg om sina erfarenheter av bemanningsarbete och andra typer av anställning. Det finns många likheter med Wallraffs bild. Den allmänna bilden är exakt densamma. Arbetare trakasseras, de har dåliga arbetsvillkor. Lundberg visar också hur invandrare ofta råkar mer illa ut än svenskar. Men han understryker också att det finns en spridningsrisk. Att det som sker på den här sektorn, där just nu mest invandrare råkar illa ut, kommer att bli så som det är på den svenska arbetsmarknaden. Det sprids. Det finns också detaljer som överensstämmer. Wallraff skildrar hur de bemanningsföretagsanställda inte får några arbetshandskar. Så de får gå soptunnorna och använda. Samma sak skildrar Lundberg. Så man kan ju undra om Lundberg som har läst Wallraff och inspirerats. Eller så är verkligheten bara exakt likadan på två platser och två tidpunkter. Det vet jag inte. Ett intressant citat är det här. Och det visar att även Lundberg är bekymrad över vad som händer i arbetarkollektivet. Han är också bekymrad över möjligheten till solidaritet och klassmedvetande när bemanningsföretagen kommer in. Han skriver så här. Paketen väger upp till 40 kilo och ska lastas upp på ett rullande band. De andra roterar. Kastar paket en timme, kör sin truck, skannar eller vad de nu gör. Så är det inte för oss inhyrda. Vi står på vår plats. Det är en olustig stämning i arbetslokalen. Jag vet att jag tagit en annans plats. Att jag genom mitt arbete, min bredvillighet om man så vill, har tvingat bort en anställd. En person som plötsligt blivit överflödig. En arbetskamrat. Lundberg beskriver alltså hur de tillsvidareanställda försvinner, trängs undan av den bemanningsföretagsanställda. Och genom den ironiska användningen av ordet arbetskamrat så visar han hur den här konflikten mellan två grupper hindrar framväxten av klassmedvetande och solidaritet. Även på den mer abstrakta eller ideologiska nivån så hittar man stora likheter. Även Lundberg skildrar bemanningsbranschen som en plats där de rena klassrelationerna återuppstår. Och det kan illustreras med hans första möte med arbetsgivaren. Alltså Wallraff säger, ingen frågar mitt namn och mina papper, jag är ren arbetskraft. Lundberg skriver så här. Anställningsintervjun till Jarden blev som ett cyniskt skämt, en samling av floskler. Vi vet bägge vad det handlar om. Det finns hundratals sådana som jag som bara väntar på att få ta plats. Här är ingen unik, vi är bara kuggar. Arbetaren är här ingen individ, han är bara en kugg i produktionsprocessen. Han är arbetskraft och som sådan helt utbytbar mot vem som helst, mot de hundratals andra som gärna vill ha en lön. Och det här återkommer gång på gång i Jarden, precis som det gör i Längst där nere. Lundberg skriver att han, jag är inte ett namn, jag är bara ett nummer. Han skriver, mitt värde bestäms av en anonym marknad. Han beskriver sig själv som någon som kommer och går och som man aldrig behöver lära sig namnet på. Det är lite felstavat här. Det ska vara en spöklik vålnad. En utbytbar kugge. En fjäder som aldrig brister. Och det är inte bara i relation till arbetsgivaren som mänskligheten försvinner. Utan också i relation till arbetskamraterna. Och det här är nästan ännu viktigare. Alltså samtidigt som man kritiserar att han reduceras till arbetskraft. Kritiserar han också att arbetarkollektiven splittras och att solidariteten försvåras. Han skriver, på sätt och vis är jag inom bilindustrin. På ett annat plan är jag bara en sån som kommer och går. En sån vars namn man aldrig lägger på minnet. Det tar ett par veckor innan jag får ett eget skåp i omklädningsboden. Nere på godsexpeditionen, som jag också arbetar för under nätterna, får jag varken skåp eller ett eget namn. Jag är en hund. Och mig kan man säga, låt honom göra det. Vi ska fan inte behöva städa. Och så gör jag allt det som alla andra inte vill kännas vid. Här är det inte arbetsgivaren, utan arbetskamraterna. Som bara är arbetskamrater inom citationstecken. För man har olika anställningsvillkor. Som dehumaniserar Lundberg. Precis som Wallraff så förhåller sig Lundberg till motståndarens argumentation. Han förhåller sig till de redan existerande föreställningarna om bemanningsföretag när han försöker kritisera dem. Att han hävdar att de inte är väl integrerade i den svenska modellen är ganska uppenbart. Han kritiserar också explicit idén om att det här leder in på arbetsmarknaden. Att man kan ta sig vidare till ett riktigt jobb. Han skriver att vi vet att vi förmodligen inte kommer längre fram i världen än så här. Det är en slutstation. Det som gör det hela orimligt är att du aldrig kan vara säker på din inkomst. Du kan aldrig planera din inkomst eller framtid. Du arbetar och är alltid fattig. Det är ett fattigdomens fängelse man spärras in i. Det är inte en trampolin från vilken man skuttar upp på den lysande arbetsmarknaden. Så likheterna är stora. Skillnaderna då? Ja, de främsta skillnaderna mellan Lundberg och Wallraff rör estetiken. Wallraff vill att folk ska kunna känna igen sig. Han vill avslöja konkreta missförhållanden. Därför skriver han kommunikativt och realistiskt. Lundberg skriver extremt poetiskt och litterärt. Och jag vill hävda att Jarden är inte bara en bok om arbetslivet. utan det är också en bok om möjligheten att överhuvudtaget skriva om arbetslivet. Det centrala temat i Jarden är berättarens försök att berätta. Berättarens misslyckade försök att berätta. Han hävdar att det finns inget språk, åtminstone inget litterärt språk, som man kan använda för att beskriva klassorättvisor och förhållanden på arbetsmarknaden. Det har jag skrivit om på annat håll, bland annat i en artikel i Clarté som man kan läsa på nätet. Jag ska bara ge några små exempel på det här kommer till uttryck i boken. Ett exempel är när berättaren ska försöka jämföra sig själv med några sjömän från Filippinerna. De finns intill Jarden och han säger att jag har det som dem. Och då står det så här. De berättar om våldet på Filippinerna. Att han måste ha 3-4 jobb för att klara sig. Att allt är arbete. Jag säger att jag förstår vad han menar. Han skrattar och säger det tror jag inte. Han har naturligtvis rätt. Hans värld är inte min. Alltså här griper han efter någonting som man kan använda som jämförelseobjekt. Men det rinner ur hans händer. Och redan i upptakten så säger han, jag prövar mitt tilltal. Men han lyckas aldrig hitta ett språk med hjälp av vilket han kan beskriva sina erfarenheter. Det står att berättelsen är skriven för att hans son ska förstå honom. Men sonen förstår aldrig någonting. Det saknas alltså möjlighet att överhuvudtaget prata om det här. Jarden förblir obeskrivbar. Han beskriver den som underjorden. Han hävdar att vara bemanningsföretagsarbetare är att aldrig veta vad som händer. Eller varför det händer. Det är som en självreflexiv bok. En bok som handlar mer om beskrivningen av verkligheten än om verkligheten. En bok som handlar om berättandets möjligheter eller omöjligheter. Snarare än en bok som ger en berättelse. Alltså är det föga förvånande att Jarden inte har spelat någon större politisk roll. Här finns inte de här slagkraftiga bilderna som Wallraff kom med. Dessutom är den svårläst och kommer alltså aldrig att sälja några 5 miljoner exemplar. Ändå menar jag att Lundbergs bok är minst lika politiskt viktig som Wallraffs. Jag menar att den är minst lika nyttig för arbetarrörelsen som Wallraff. För en av de saker som Lundberg försöker göra är att göra litteraturen tillgänglig som vapen för arbetarrörelsen. Och det här ska jag förklara. En mycket vanlig uppfattning, föreställning, är att litteratur och politik inte hör ihop. Jag vill hävda att Lundberg synliggör och kritiserar den här inställningen. Han alltså skapar en ny typ av litteratur bortom föreställningen att litteraturen inte är politisk. I boken frågar han sig, är det inte löjligt om en medelålders centrallyriker använder ord som klasskamp? Det implicita svaret på frågan är, jo, det är jättelöjligt. För i litteraturen är det helt andra saker än klasskamp som diskuteras. Han skriver själv, på kultursidan i den lokala tidningen kan jag läsa att det pågår en konflikt. En litterär strid mellan anhängarna av Romantiska förbundet och en mer språkorienterad grupp. Detta är strid i litteraturen. Detta är konflikt i litteraturen. Det är inte konflikt mellan arbete och kapital. Det är inte konflikt mellan tillsvidareanställda och bemanningsföretagsanställda. Utan litteraturen som område i samhället, där härskar det andra ideal och värderingar än vad det gör på politikens område. Så Lundberg synliggör alltså den här idén om att litteraturen inte är tillgänglig för politisk argumentation. Men han kritiserar den också. Han säger att detta är för jäkligt. Och vi kan ju ana en ironisk ton här. Lundbergs motdrag är att säga att den dikt som inte är ett trovärdigt vittnesbörd om våra förhållanden är bara meningslöst mummel. Han synliggör och kritiserar alltså idén om den autonoma litteraturen. Om litteraturen som är bortkopplad från samhället och politiken. Wallraff är också kritisk mot den autonoma litteraturen. Det har han sagt 10 000 gånger. Men hans lösning blir att lämna litteraturen. Ofta blir han beskylld för att det du skriver är inte litteratur. Så här, nej, det jag skriver är politik, jag skriver reportage. Han traskar alltså bort från den här litterära sfären med dess autonomiideal. Och går in i en mer journalistisk sfär. Det är ingen dålig lösning. Wallraffs reportage har utan tvekan gjort oerhörd nytta. Varför vägrar då Lundberg att lämna litteraturen? Varför försöker han reformera den? Varför försöker han få litteraturen att handla om våra förhållanden istället för om romantiska förbundet? Jag tror att den viktigaste anledningen är att Lundberg har en tro på litteraturen. Han tror att om litteraturen kan bli politisk så är den mycket mer kraftfull än det mäktigaste reportage. Ett politiskt litterärt verk kan helt enkelt få större politisk effekt än alla reportage i världen. Därför försöker han förändra litteraturen så att det ska bli möjligt att använda den politiskt. Och det är om detta jag den handlar. Den här skillnaden mellan Wallraff och Lundberg hänger samman med frågan om arbetarlitteraturens status i Sverige och Tyskland. I Tyskland, måste man tillstå, har arbetarlitteraturen nästan alltid varit ett marginellt fenomen. Det är också en tradition som har brutits gång på gång på gång på gång. Det behöver inte börja från början, jag kan ta mellankrigstiden. Då har man en splittring i kommunistisk och socialdemokratisk litteratur. Det finns alltså inte en tradition utan två. Tredje riket innebär att den kommunistiska traditionen försvinner. Den socialdemokratiska skäls av nazisterna. Efter andra världskriget finns det alltså ingenting att gå tillbaka på. Kommunisterna är borta, den socialdemokratiska litteraturen är stulen. På 60-talet försöker man starta upp, men det går sig sådär. Och så blir det konflikter som Wallraff inblandade i och så vidare. I Sverige är läget annorlunda. Här har vi någonting vi kan uppfatta som en obruten tradition. Vi har författare som har fått Nobelpris. Det här kommer att slå upp en litteraturhistorisk översikt och stå att arbetarförfattare är något stort och viktigt i Sverige. Detta kan man ha i ryggen som svensk författare. När folk hävdar att litteraturen inte ska vara politisk så kan man säga att Harry Martinsson har faktiskt fått ett Nobelpris. Alltså kan litteraturen nu visst vara politisk. Det gör att det finns större möjligheter att överhuvudtaget få tänka tanken på en politisk litteratur i Sverige. Och arbetarförfattare har ofta på ett väldigt konkret sätt lyckats gripa in i de politiska diskussionerna av arbetslivet utan att lämna litteraturen. Alltså det Lundberg vill uppnå har gjorts. Två exempel. Ivar Johansson och Ove Allansson. Ivar Johanssons roman om statarna är utan tvekan litteratur. Till och med vill jag hävda stor litteratur. De har använts av fackföreningsrörelsen för att organisera statarna, för att avskaffa statssystemet och så vidare. Ove Allansson lyckades så sent som på 70-talet göra något liknande vad gäller sjömännen. Hans roman Ombordarna från 1971 ledde till flera motioner, skrevs i riksdagen, fick enorm utrymme på kultursidan och så vidare. Och ledde till förändringar i lagstiftning och till facklig offensiv och så vidare. Kanske är det de här exemplen som får Lundberg att insistera på att det är viktigt med det litterära. Alltså, även om jorden aldrig når ut till massorna och även om den inte innehåller bilder som omedelbart kan användas på flygblad så kan den bidra till att hålla en plats öppen i litteraturen. Det är en plats från vilken författare som Ivar Johansson och Ove Allansson många gånger har lyckats påverka politiken. Sen kan man lägga till att det finns en ytterligare dimension. Nämligen att Lundberg inte används av arbetarrörelsen beror inte på att han skriver för svåra böcker. Det beror på att arbetarrörelsen inte förstår att det är jätteviktigt att ha författare i sitt hem. Den tyska arbetarrörelsen som har så få, de har förstått det. De använder sig av Wallraff. Han skriver böcker tillsammans med fackförbundsordföranden. Christian Lundberg är aldrig ens inbjuden. Och det är det grundläggande problemet. Tack för det.
Ja hörni, nu har vi fått någonting att bita i, eller hur? Vi har tid för frågor och kanske blev ni lite provocerade också och vill tycka någonting. Varsågoda. Ja.
Staffan Julius Olsson, jag kommer lite på handelsnytt. Christian Lundberg, är han ensam idag tycker du? Eller var det inte mer för exempel på den här typen av politik?
Han är inte alls ensam. Och det är intressant, för jag skrev en bok om svensk arbetslitteratur 2006. Och då står det i slutet så här att ja, kanske kan man möjligen antyda att det skulle kunna komma ett uppsving för den här typen av litteratur. Hade jag skrivit en ett år senare så är det sagt, det är uppenbart för alla en var att den här litteraturen är stark. För då hade det kommit Åsa Linderborg, Susanna Alakoski och Maria Hamberg och så vidare. Till och med våra avantgardistiska poeter som Johan Lundberg och sådär började skriva arbetarlitteratur. Så att det finns mängder av litteratur. Det är alltså, den här traditionen är så stark att det går att få ett arbetarlitterärt uppsving. Man börjar inte från noll utan man har som en tradition i ryggen. Så jag ser, ja, jag ser mängder av sån här litteratur. Och jag tycker att det är dumt att man liksom inte uppmärksammar det mer inom arbetarrörelsen.
Björn Stenfors, jag kom från tiden. Jag tycker att mycket, att du säger att det finns massa ny arbetarlitteratur i Sverige. Så. Jag vet inte, 17. Alltså, för även om den är nyskriven så är den, blickar den ju tillbaka jävligt ofta. Jag går och läser en jävla massa uppväxtskildringar om typ 70-tal och sådär. Alltså, men det är ingenting som handlar om, inte mycket som handlar om hur jag har.
Alltså, det finns ett par saker där. Ett, ja, du har rätt att mycket blicka tillbaks. Men det är också en, kan man styrka, att så att säga, hålla, att markera kontinuitet i traditionen. För att då hämtar man politisk kraft och tyngd. För att kulturen är, som Ivar Johansson sa, ingen picknick utan ett slagfält. Och då måste man ha lite backning ibland. Det andra är att litteraturen släpar ju ofta. Alltså, man, det kan ta lite tid innan sånt som händer i samhället så att kommer in i litteraturen. Men jag tycker också att det finns påfallande många samtidsskildringar. Alltså Lundbergs Garden är ett exempel. Där finns en uppväxtskildring men den kopplas samman med liksom det nyaste nya. Emil Boss, direkt i samtiden, direkt i arbetet. Maria Hamberg, kanske inte den ultrasenaste samtiden men åtminstone ute i arbetslivet och tar upp frågor bland annat om bemanningsföretag. Så har det inte varit för. Alltså Ivar Johansson på 30-talet skriver om hur det var kring 1914. Evin Jonsson också. Så att den här eftersläpningen är mindre nu än tidigare. Och kunde man använda Ivar Johanssons uppväxtskildringar från tiden kring första världskriget och innan dess för att slåss mot statssystemet på 40-talet så borde man kunna använda Maria Hambergs skildring av bemanningsföretag i bilindustrin för att slåss mot utvecklingen på arbetsmarknaden idag. Det är ändå bara 2 års eftersläpning istället för 25-30.
Christian Lundberg skriver mycket bra. Det är prosa poesi kan man säga. Så det tycker jag verkligen är bra att han finns så att säga. Däremot så får man nog se det lite generationsmässigt. Han är ju född 66 och han kom ut i arbetslivet omkring 82 någonting där omkring. Om man till exempel jämför honom med Bengt Urschell som har skrivit boken Akta hatten karlar. Sveriges handarbetarförbund där. Han jobbar ju 3 år som styrman och sen omkring 40 år som stuveriarbetare. Jag var på ett möte för cirka 5 år sedan och då tog jag upp med honom just det här med Jarden och Christian. Det var ju på Fredrik Ekelund där. Mm. Där va? Och han, Fredrik Ekelund har ju skrivit en bok Malmö stuv kom.
Ja, stuv Malmö kom.
Stuv Malmö kom, ja. Och jag får med läste en recension om det där och då det han går på det är de här öknamnen efter vad jag förstår. Är det inte så?
Alltså, som han, ja, inom Lundberg skriver i boken att han har skrivit om romantisk skildring av kufar som fanns i hamnen förr.
Ja.
Och sen så säger han att mycket är elakt.
Ja. Jag jobbade tillfälligt i hamnen 1964. Men det var bara som sagt under 3 veckor till. Så det var inte mycket. Till skillnad mot Bengt Urschell då, som arbetar 40 år. Då. Men som sagt, för 5 år sedan då tog jag upp det här med Bengt Urschell och sa, vad tycker du om Järden och det här med öknamn? Jag sa öknamn faktiskt. Och så men då så sa han, nej, han skakade på huvudet. Ja, men så är det ju när man arbetar i hamnen. Och de andra gubbarna som satt där också, magasin 1 var ju förresten i Frihamnen. Jag tror det är hamnarbetarkontoret som ligger där. Nej, de tyckte också det. För jag pratade runt lite och sa, vad säger ni om det här i hamnen, i öknamn? För att, ja, för det var ju så när jag jobbade där i alla fall också. Nej, de tyckte att det var ju helt i sin ordning.
Mm.
Jag tänkte på det här med att komma in på grupper och så här. För jag tycker liksom, Christian, han är för ung va? Han har arbetat 13 månader han arbetat va? I Garden. Alltså. Mm. Och det är ju inte lång tid. Jag själv har arbetat 11 år som reningsarbetare på slakteri Färmik i Uppsala. När Christian skriver om att man är nere i Trelleborg i hamnen och får använda högtrycksspruta, så skriver han det i arven att det är tungt. Och tacka tusan för det är tungt. Min arbetsledare sa när jag började på Färmik att du riskerar att få prostatit och ljumskbråck, sa han. Ja då, jag fick det. Va? Men jag fick inte bara det, utan jag fick tennisarmbåge, senhinneinflammation, allergi på grund av klor med slemhinnorna som förstörs i näsan. Plus att man alltid är förkyld. Och där har han ju rätt, Christian, att man går ju blöt. När man blir blöt i skrevet, alltid blöt och sen kallt, det är inte bra. Så det har han råkat ut för också. Men jag vill bara ha den där distinktionen, så att säga, med de som är äldre, de som jobbade på 60-70-talet, de har säkert en uppfattning om hur det är i arbetslivet. Och sen på 80-talet när vi också fick in den här individualismen, vi tog exempelvis inte in studenter på 80-talet, för de kunde inte arbeta, de tyckte inte om att se klokt och sådana här saker. Ja, det var bara så. Vi försökte klara oss, så ett beting på 5 man, det tog vi på 2 istället. Va? Men då vi 2 som gjorde det där, vi tog ju stryk också, så det var inte bra heller. Så vi har så att säga dåtiden och nutiden, och det var värre förr. Ja.
Men jag tror att den här generationskonflikten är en del av boken. Alltså, varför är han så arg på Fredrik Eklund? Ja, det har flera anledningar, men en är att när Eklund skildrar hamnen så som det var förr, så skildrar han ett solidariskt kollektiv som är handlingskraftigt och så vidare. Lundberg säger att verkligheten nu är helt annorlunda. Den här splittringen i olika former av anställningar och olika arbetsgivare hit och dit gör att det blir omöjligt. Och då blir det, som han säger, då lögnaktigt att skriva eller att ta Fredrik Eklunds bild av dået som en bild av nuet. Och det är det min forskning handlar om ganska mycket, att det här, å ena sidan lutar man sig mot traditionen, man har den i ryggen, å andra sidan så måste man helt enkelt göra sig fri från den. För att de föråldrade bilderna står i vägen för verkligheten. Så att det är så, tror jag, traditionen fungerar. Jag ser någon mer som viftar.
Ja, det är 2 stycken på lista. Peter?
Ja, Peter Gustafsson, AB. Mycket bra beskrivning. Jag tänker på, alltså egentligen inte det här, alltså det finns ju flera andra exempel på moderna arbetsförfattare som Jenny Wrangborg och Sara Beige. Jag har inte hennes bok inte läst, men den verkar ju också beskriva lite liknande det du säger, alltså ett splittrat kollektiv och väldigt stora svårigheter med den fackliga kampen och så vidare. Men jag tänkte nu när vi sitter här, ganska många, jag förstår det, ganska många från fackföreningspress också så där. Med din blick säga, vad kan exempelvis ABF eller fackföreningspressen göra för att lyfta fram den moderna arbetsmetoden?
Det var en hygglig passning. Jo, det är ju så här att arbetarförfattare är just nu jäkligt hyggliga mot arbetarrörelsen, för de fortsätter att finnas trots ointresset. Förr har det åtminstone funnits publiceringsmöjligheter som man kunde leva, och det har funnits en väg ut till en läsekrets som kan vara intresserad av de här frågorna inom fackförbundspressen och så vidare. Det finns ju inte. Alltså, det finns enstaka fackförbundsmedlemmar som gör ett bra jobb. Och det finns delar av arbetarrörelsen och organisationer som gör ett jättebra jobb. Men det här är ett exempel på att man tycker att litteratur kan vara intressant. Men på det stora hela så tror jag att det måste till enorma satsningar. Alltså, jag förstår inte varför inte den fackliga skolningen inbegriper en hejdundrans massa litteratur från förr och nu. Jag förstår inte varför ABF inte ordnar miljarder cirklar. Alltså, Ivel Johansson tyckte att det knypplade så mycket ABF. För det, jag vet inte om det knyppas i ABF, men något görs det ju. Ja. Och jag tycker kanske då att det kunde vara lite mer arbetslitteratur. Och det som görs ofta bra, men det är mängden. Alltså, det är Lantarbetaren, det var en tidning som läses av de fattigaste och uslaste i Sverige, de som hade lägst utbildning. Och där recenserar man skönlitteratur och man skrev om populärvetenskap och man hade nyskriven lyrik och nyskrivna noveller. Vad är fackföreningsrörelsen rädd för? Tror man inte att dagens högutbildade, läskunniga svenska arbetare skulle kunna klara av att ta sig med en novell? Klarade staten, då ska väl dagens arbetare klara det. Hoppas jag verkligen. Och om de inte klarar det, så är det faktiskt ens eget fel. Alltså, mata folk med bra texter så blir de lästa och diskuterade. Och det är värt mer än 1000 tankesmedjor. Wigforss sa att han blev marxist genom att läsa Viktor Rydberg. Det är inte sant, men det är intressant. Jag tror att Rydbergs Grottekvarnen har betytt mycket, mycket mer än diverse pamfletter. Ja. Och att få fram en ny Rydberg är lite tufft. Men vi har ju ändå någonting att utgå från. Vi har, det finns många bra författare som upplever sig vara hemlösa. De klagar ju alltid över det. Så att jag hoppas ABF kan göra mer. Och jag hoppas att alla hela fackförbundspressen tar tag i det här. Och inte bara pressen utan också cirklar, skolning. Det är där det ska in. För i skolan möter man inte det här.
Då passar det bra att nästa på talarlista är från fackföreningspressen. Men Malin, du får ju, du kanske hade ett helt annat ärende.
Vad är de bra delarna av fackföreningspressen?
Malin, till exempel, mål och medel. Vi publicerar ju noveller. Mm. Vi vet också att det är många som skriver. Och det finns många medlemmar som skriver om sina egna upplevelser. Så att säga. Jag ville passa haka på det här. Du sa varför han inte arbetar som Christian Lundberg. Jag menar att han kanske inte är det bästa exempel som arbetarrörelsen kan använda sig av. Det finns många flera, men Jenny Wernbo använder man faktiskt idag på ett bra sätt. Alltså, så hon är väldigt aktiv. Det jag undrar är lite över hans syn på fackföreningsrörelsen, Christian Lundberg. För om man jämför honom med Günther Wallraff som är uttalat positiv. Han är ju själv medlem i två fackföreningar men inte i något politiskt parti. Han anser att fackföreningsrörelsen är en kraft som han vill stödja och han tar själv kontakt med fackföreningsrörelsen och erbjuder sina tjänster. Han skulle vilja se fler journalister ute på arbetsplatserna som ballraffade för att få fram det som händer, eftersom det är svårt för de som jobbar att tala öppet om problemen, så att säga. Så det är ju en skillnad där också.
Mm. Nej, så jag ska inte hylla Lundberg på något sätt. Hans syn på fackföreningsrörelsen är att den är svag. Den är så svag att det inte ens lönt för honom att vara med. Han säger, han och hans kollegor på de här bemanningsföretagen och som timanställda och så vidare, de var inte med i facket och ingen bjöd in dem och de bjöd inte sig själva, det var irrelevant. Och det är kanske inte det mest positiva budskap man kan, men det är intressant att han och vissa andra tycker så, det kan man ju ta på allvar. Han skriver ibland i Arbetet, som det heter numera, så att han finns ju med. Men alla andra skulle man kunna jobba hårdare med. Och Wallraff och facket, jag kan säga att tyska facket har inte bara Wallraff. De gör mycket annat som man borde göra. De finansierar forskarutbildningar. Alltså doktorander är anställda av tyska, på stipendier från tyska fackföreningsrörelsen för att beforska sånt som fackföreningsrörelsen tycker är viktigt. Gissa vad det forskas om på Svenska universitet med den sociala snedrekrytering vi har. Ja. Och vem ska göra någonting åt det? Ja, facket tänker inte göra det då. Nej, man ska ha tankesmedier och sådär. Det finns liksom, jag tycker att det är upplagt att man skulle kunna göra mycket, mycket mer på ett intressantare sätt. Och att börja med att ge arbetarförfattarna den plats de förtjänar. Åtminstone skryta lite. När Ivar Johansson gav ut sina första romaner så sa ABF att det var för jävligt och det ville man inte ha med. 20 år senare erbjuds Ivar Johansson en plats i riksdagen och Socialdemokraterna. Man säger att det här är en kulturpersonlighet som har gjort massa viktiga saker. Han är en del av rörelsen. Han tack gode Gud nej, så han fick tid att skriva fler böcker. Men det skulle aldrig hända idag. Kan ni tänka er att sossarna liksom bjuder in en stor svensk författare att sitta i riksdagen? Nej. Och det kan, ja, man kan få rätt i, men man kunde åtminstone vara artig nog och fråga, så kan de tacka nej. Så har man markerat någon slags förståelse. Men det är skilda världar. Och ja, det är trist och tråkigt.
Magnus, vi har 4 stycken på listan nu. Jag tror vi får dra ett streck efter de här 4, tyvärr. Kanske inte för debatten i övrigt, för den verkar du ha fått igång i alla fall. Nästa på listan är Pella.
Nu har du att säga att jag, liksom, jag tänkte just börja med liksom arbetarklassens död. Liksom det finns så mycket...
Lite högre.
Att arbetarklassen är död, att vi inte finns längre. Liksom. Och det, nu sa du mycket om det här med... Alltså det är media. Vi saknar ju tidning. Vi saknar media. Hur vi än jobbar och så säger de att fackföreningen gör ingenting. Men det gör de ju en jävla massa. Men det finns ingen media att komma ut med i. Så att vi får hoppas nu att... motionen går igenom här om att arbetet ska bli en tidning, bara fast så kommer inte alla medlemmar åtminstone gärna bli en dagstidning.
Ja, det hade varit fint. Men det här att arbetarklassen försvinner, det är ju temat i arbetarkulturen. För det är inte nytt. Alltså förr sa man, nu har vi fått rösträtt så då finns det ju inget klassamhälle längre. Och så fann man arbetarfattare som skrev att jo, det finns fortfarande problematiken. Så man, vi har fått ett folkhem och de insisterade på något vis. Och sen så var det ett tjänstesamhälle. Och sen så var det ett postindustriellt kunskapssamhälle och så vidare. Så det finns föreställningar i samhället. Ideologiska föreställningar. Och då finns det motföreställningar. Och de har formulerats av en massa arbetarförfattare gång på gång på gång. Lyssnar man på dem och sprider dem så har man ju lite mer chans att få finnas i alla fall. Och det, för att finnas kan vara ett bra första steg mot att få något gjort politiskt.
Edwin.
Mm. Edwin Sandberg, fyrdeltör på CMS. Jag tycker att det bristande utnyttjandet av arbetarförfattare kan vara ett tecken på att litteratur som jag, den kanske pekar på att, att hålla fast i en samförståndsstandard som företagen sedan ganska länge har lämnat. Och att det blir så att säga pinsamt för arbetarrörelsen att då använda sig av exempel som visar på det här, trots att man själva håller fast väldigt hårt i samförståndet. Och att det liksom saknas en, ja, en strukturell förståelse av relationen mellan arbete och kapital. Vad tänker du om det?
Jo, men det är klart. Men då är frågan mig hönan och ägget. Om man hade lyssnat på arbetarförfattarna så hade kanske politiken sett annorlunda ut i stort. Det är min då naiva förhoppning. Men jag tror inte bara att det där är sånt vänsteristiskt önsketänkande. Jag tror att saker hänger ihop. Jag tror inte det är nödvändigt att man har en berörelseskräck vad gäller sin egen historia till exempel, som stora delar av arbetarrörelsen har. Men jag tror att det hade kunnat se annorlunda ut. Jag tror att både arbetarförfattarna och arbetarrörelsen skulle tjäna på att på ett närmare samarbete. Man behöver inte låta diktera politik, men diskussionerna kan bli intressanta. Och det, så var det för, alltså Folke Fridell på 40-talet skrev jättekritiska romaner om folkhemmet och saltförbollsandan och allt möjligt. Och socialdemokrater och kommunister tyckte mycket illa om det. Men de diskuterade. Man recenserade böcker och man skrev långa recensioner. Och den inputen, även om man då kanske inte blir syndikalist på kuppen, tack gode Gud, så fick man åtminstone intellektuell stimulans och kunde formulera en bättre politik. Även en bättre antisyndikalistisk politik om man ville det. Alltså idédebatt pratas ofta som att det är något väldigt isolerat. Men idédebatt tror jag man kan koppla ihop med kulturen också. Inte bara det, men kultur fyller också den funktionen att stimulera idédebatt och vara impulsgivare. Alltså, ungefär som Rydberg för Wigforss då.
Kersti.
Mm. Jag håller ju helt med dig om att det borde göras otroligt mycket mer och att det finns väldigt mycket att göra och att, men att det också finns väldigt många arbetarförfattare idag och kanske i fler branscher än vad vi har sett tidigare, vilket jag tycker är roligt, för att det är ju så många branscher som inte är gestaltade i arbetarlitteraturen, framförallt inte tidigare då. Det var det ena. Och det är klart, jag menar, arbetarrörelsen har alltid dras alltid med sitt mindervärdeskomplex. Och det får ju också den här sortens effekter att vi inte riktigt tror på det som skildras om arbetarrörelsen själva. Och därför så vågar vi inte riktigt tycka att det är bra innan det är anammat av ett borgerligt samhälle. Det är ju gammalt och klassiskt det där. Men alltså, till skillnad från dig då, så har jag väldigt svårt med Christian Lundberg och hans bok Jarden. Han är en lysande författare, men jag tycker ganska illa om det han uttrycker. Av det skälet att jag upplever honom som, trots att han ju har jobbat i hamnen när han var ung först och återkommer till samma miljö, så upplever jag honom och det han skriver som att han verkligen är en turist, en skildrare och inte en och det, han säger ju lite grann det också faktiskt själv. Men det jag har mest svårt med honom, det är det förakt som jag tycker att han uttrycker för de här människorna som till 95% är hans arbetskamrater, är från en rad olika länder, helt utan facklig politisk tradition. Och de organiserar sig inte, de låter sig utnyttjas. Och han uttrycker ett förakt. Och kommer, till skillnad från honom, så kommer de aldrig klara av att lämna den här miljön. Och då tycker han att då är de bara värda att stanna kvar där. Och han tycker ju inte att medlet heller är att organisera sig. Mm. Så visst, det leder till väldigt många diskussioner. Och det kan väl vara bra i sig. Men det finns väl de som har skildrat bemannings... Det är ju väldigt bra att han tar upp den frågan. Det är inte det. Men jag tycker inte att han problematiserar den på något intressant sätt. Vilket jag tycker är tråkigt.
Jag håller med, ja, kan jag säga.
Bara en liten sak till. Och det här med Günter Wallraff och är det inte så i den tyska arbetarlitteraturen att de pratar gärna om arbetarrörelselitteratur.
Mm.
Och det har jag lite svårt för.
Mm.
För jag tycker att arbetarförfattarna ändå, alltså de ska ha dela så att säga grundvärderingar, men de, det är viktigt att de står fria. Jag tycker inte de ska skriva åt några förbundsordföranden eller partiordförande eller någonting sånt. Då tycker jag att de så att säga förlorar sin kritiska förhållningssätt och blir rätt så ointressanta.
Mm. Ja, så jag håller med om nästan allt du säger. Lars Furuland sa att det är en styrka i traditionen att inte ha varit en partilitteratur. Och det är det. Alltså en anledning till att det finns den här traditionen i Sverige är att den aldrig har gått in och blivit liksom en slav åt någon. Utan att den har varit, när den har varit som starkast, en del av arbetarrörelsen på ögonhöjd med de andra. En diskussionspartner och sådär. Och jag är rätt glad att arbetarrörelsen först vargade på Ivar Lo innan de försonades med honom. För annars hade han nog också skrivit sämre romaner om han skulle liksom ha blivit försmäkt av makten. Så Lundberg, han är ju en konstig typ. Han är ju djupt religiös och anfäktad av poesi och allt möjligt. Anfäktad av poesi. Alltså det är väldigt skönt. Men, och enligt min... Ja, det är märkligt sådär. Och det finns problem och så vidare. Men det jag tycker är intressant är att han på ett så klart sätt diskuterar litteraturens möjliga roll. För att det är en författare som diskuterar sina egna arbetsredskap. Och som faktiskt säger saker som litteraturteoretiker ännu inte har sagt. Alltså det är avancerad kunskap om hur det litterära livet fungerar och vilken roll litteraturen kan spela. Och det borde arbetarrörelsen vara jätteintresserad av. Sen får man då korrigera. Och jag tror att arbetsvetarna borde gå in och undersöka vad han egentligen, för att det stämmer inte. Det är massa saker som inte stämmer. Jag kan inte riktigt få koll på hans anställningsformer och sådär i boken. Men det är en bisak. Alltså detta är en lysande, menar jag, roman. Och en högintressant roman. Och det borde finnas plats för. Och sen tycker jag att arbetarrörelsen borde säga att vi har fått 2 Nobelpriser. Så det är det man vill åt lite grann också. För att arbetarlitteraturen har fått 2 Nobelpriser. Och om man nu har dålig självkänsla och en taskig självbild och allt möjligt, så kan det ibland hjälpa sig att man har fått 2 Nobelpris. Men det bygger på att man är villig att liksom räkna in det här i projektet och i rörelsen. Och så. Inte som en underordnad cell någonstans, utan som en del av den större arbetarrörelsen. Wallraffs fackföreningsnärhet, alltså han, det har ju slagits för från början. Men han har ju aldrig gått i någons ledband. Han har ju alltid värnat sitt oberoende, och det var ganska lätt, för han blev svinrik med sina tidiga reportageböcker. Så han har varit ekonomiskt oberoende och kunnat liksom agera fritt men söka kontakt med fackföreningsrörelsen. Aldrig behövt ta en order eller någonting. Våra arbetarfattare är inte så rika. Så de behöver också försörjningsmöjligheter. Och vi har varit bra på, eller svenska arbetare har varit bra på att publicera saker utan ideologisk granskning. Varför skrev alla i Arbetaren och Brand och sådär? Ja, det var inte för att de sympatiserade mest med de tidningarna. Vissa gjorde det, men inte andra. Utan för att där fanns publiceringsmöjligheterna. Och man kan också dra till sig folk. Alltså, där man får mat brukar man vara intresserad av att göra nytta. Så att det... Ja, det finns mycket att göra. Och det gäller även forskarna.
Vi har en sista här på listan, fast klockan redan är 1:05. Lalle,
varsågod. Jag ska prata mig kort. Lalle Svensson heter jag. Jag jobbar här på arkivet. Jag tänkte bara koppla ihop det med verksamheten här hos oss. Jag satt i forskarexpeditionen för ett par veckor sedan och fick ett samtal från Ove Allansson som skulle kolla ifall hans material hade kommit fram. För han hade rekommenderat sitt arbetsmaterial och skickat det hit.
Mm.
Så att från och med nu så finns en del av hans underlag här också. Ni är välkomna hit och studera.
Vilket bra slutord, tänkte jag säga. Fast än är vi inte riktigt färdiga. Imorgon fortsätter seminarierna här med Jonas Söderqvist som sitter här framme. Som ska prata om det uthyrda arbete i historiskt perspektiv. Och jag lovar er, det är en spännande historia som Jonas pratar om. Och på fredag har vi en paneldiskussion med några fackliga företrädare om just bemanningsbranschen. De här seminarierna, jag har sagt det igår, jag kommer säga det hela veckan, är ett samarbete mellan Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, som också ställer kockarna här. Så att jag tycker vi tackar dem för den goda svampsoppan idag. Hej! Det var igår. Men det var ju vissa som har ätit svampsoppa idag, eller hur? Också. Mm. Där kommer ett särskilt tack för den linsoppan också. Ni kan bli medlemmar i AKS för 150 kronor. Så får ni årsboken och som i år kommer handla om fångarna på Långholmen. Det finns lappar där ute. Och så Magnus. Vet ni vad det finns, vad de har gemensamt, Magnus och Gunda Wallraff? Nej, jag skulle kunna nämna en tredje person, då kanske ni skulle kunna komma på det, men jag tänkte om du har tänkt på något gemensamt.
Han har ju sprungit maraton.
Ja, det var ju det.
Och då,
vem var den tredje?
Jag tänkte om man nämner Joschka Fischer i sammanhang, då brukar det liksom falla på plats, men...
Han var också långsam.
Ja, precis. Men, och det är ju skillnad med dig då som är snabb liksom. Men då tänkte jag så här. Du vet att vi ska flytta och det är ju nu när det kommer så mycket material och sådär. Det är ju bra att du hittar till det nya stället. Och så att du inte glömmer oss. Och när du är ute och springer så kan du liksom se här att det finns en viss sportanknytning till arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Så hos oss kan du fortsätta dyka ner i källorna. Tack för att du kom.
Tack så hemskt mycket.
Och här får du också en liten... Nu när vi pratar om betydelsen av litteratur och poesi, den fackliga pressen. Här får en liten skrift som handlar om just spanska inbördeskriget och det som publicerades i den fackliga pressen.
Tack så hemskt.
Jättetack för att du kom. Och tack för att ni kom allihopa.